Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Det här programmet har samhällsredaktionen skapat. Temat är samhällets polarisering, både etniskt och religiöst. Men nu utifrån en invandrares perspektiv. Därför har jag, Leif Bratt, bjudit in Jesus Alejandro Osano da Silva, hoppas jag uttalar hyggligt bra, till ett samtal om invandrares villkor i Sverige. Men vi kan väl börja med att du berättar för lyssnarna, vem är Alejandro Osano? Var och hur började ditt liv?
Okej, ganska djup fråga faktiskt.
Jaha.
Mitt liv, jag föddes i Uruguay, i Sydamerika, i Rocha kommun heter. Och jag var, min pappa var från stan och min mamma från landet. Då hade jag både och erfarenhet, som man bor på landet och storstäderna intryck också. Men bodde jag mest med min mamma då i huvudstaden på den här kommunen. Hon var lärare och sen rektor på en skola. Och min pappa var stadskasinoschef. Då gick till skolan som alla barn. Men kan du fortsätta fråga lite mer?
Ja, det ska absolut göra det. Nej, men det betyder kanske att din barndom, ungdom, du tillhörde övre medelklass i det samhället?
Medelklassen ungefär.
Ja, så och du man, hade en ganska... Du behövde inte gå hungrig till sängs på kvällen.
Nej,
du hade ett bra liv kan man säga.
Jo, faktiskt.
Det kan man säga.
Jag kan inte klaga.
Och sen gick du i skolan?
Ja, där borta i Uruguay är skolan 6 år och sen 6 år på gymnasiet.
Ja, så sammanlagt har ni 12 år också?
12 år också.
Men är gymnasiet, den är frivillig eller måste man gå?
Gymnasiet är frivilliga, ja. Men i skolan måste man.
Den första 6 åren måste man gå?
Ja, måste man, det är plikt.
Då går du 12 år i skolan?
Ja. Nej, jag gick inte 12 år faktiskt. Jag gick 9 år till typ i skolan. Och sen gjorde jag lite kurser på en... I Uruguay har vi någon som skulle kanske likadan till yrkes.
Yrkesskola?
Yrkesskola. Så man behöver inte gymnasiet för att gå till det. Det är motsvarande gymnasiet, men man lär sig nyke också. Jag gick på, för att reparera tv och radioapparater.
Du började din yrkesbana som, får säga, radioreparatör då? Radio- och tv-reparatör?
Faktiskt inte heller. Nej, jag pluggade till det, men... Som jag sa förut, min pappa var stadskasinochef. Då började jag som pappa ganska tidigt också, vid 19 år. Och min pappa hjälpte mig att komma in i kasino. Och jag började min yrkesliv som dealer.
Dealer, alltså dela ut kort? Sådär.
Dela ut kort och alla spel som det finns på en kasino.
Är det sådär 21 eller blackjack?
Blackjack, punto i banco, roulette, all möjligt. Då började min yrkesliv. Yrkesliv som vuxna. Men innan jobbade också jag från 15 år gammal på en konfiteri.
Godis? Göra godis?
Nej. Cafébiträde typ. Mackor och sådär. Också på en kasino.
Men då när du höll på med roulette och sån här dealer, alltså ja. Blackjack och sådana saker. Finns det något knep? Alltså, kan du idag gå till ett blackjackbord och veta vad du...
Nej, absolut. Det går inte.
Man kan
lära sig att regna kurs och klar. Men det är inte alltid som går heller. Allting för att de som äger spelet vinner pengar.
Chansen att bli rik på blackjack, den är...
Jag har aldrig spelat typ. Jag har sett många personer ta sitt liv också. Jag har aldrig spelat faktiskt.
Nu kommer det en ganska god barndom, ungdom och god start i vuxenlivet med lite jobb och så. Så
att, ja, allt.
Ja, allt funkade bra. Men nu kommer en liten personlig och kanske lite okänslig fråga. Men när jag då sa vem jag hade bjudit in så sa jag Jesus Alejandro Osano da Silva.
Ja, du talade bra också.
Right? Ja, tack
Jesus,
för det.
Inte Jesus.
Nej, men
Jesus.
Det är dit jag ska komma. Det måste ju vara det vi säger på svenska, Jesus.
Ja.
Alltså att döpa sitt barn till Jesus i Sverige, det finns ju. Jag känner inte någon, och jag pratade med kyrkoherden om det där. Nej, sa han, det gör man inte i Sverige. Nej. Hur kommer det sig att man kan få namnet? Alltså vad lägger man, om man är uppvuxen i Sydamerika, vad lägger man in i ordet Jesus eller Jesus då?
Men i Sydamerika är vanligt. Det finns hur många som helst. Men i mitt fall var min mamma som gjorde en löfte. Jag vet inte vilken löfte. Vad heter och kallade mig för Jesus Alejandro. Mitt son heter Jesus Sebastian. Till exempel.
Så det är inget konstigt så att säga?
Nej.
Nej, men i Sverige skulle det vara jättekonstigt att döpa sitt barn till Jesus.
Det är lite roliga. Berättade här i Sverige på i Gudis affär som jag tror är muslim person, religiös. När jag hämtade ett paket, jag visade min legitimation. Och han sa, heter du Jesus? Jesus. Ja. Det här är ett viktigt namn. Du får inte kalla Jesus. Och jag förstod hans...
Det är profet för honom. Det är profet för honom.
Och jag respekterar det. Ja. Okej. Okay. Vad ska jag göra med jag heter så? Nej.
Men en annan sak då, är det lika vanligt då? För att det finns ju en hel del män, jag vet inte hur många, men namnet finns i alla fall. Maria på mans...
Maria är i hela världen, jag tror.
Ja, inte i Sverige finns det inga män som heter Maria.
Ah, män menar du? Ja. Ah, nej, det är inte vanligt heller. Tilläggs namn, typ José Maria, Jesús Maria. Men Maria Jesús är tjej. Jesús Maria är kille.
Aha, så Marie Jesus, det är en tjej. Det kan man döpa så till. Och Jesus Maria, det kan en man få heta.
Ja.
Ja, ja.
Inte tvärt.
Nej, jag, så det, kulturer är olika.
Ja,
men nu ska vi prata lite om invandringssituation och så, va? Och jag vill ju prata med dig, för oftast är det vi svenskar som sitter och pratar om vad vi tycker om invandring och invandringspolitik. Så jag vill ju prata med dig där en invandrare får komma till tals om hur det funkar att vara invandrare i Sverige. Så jag undrar så här, varför valde du att lämna Uruguay och åka till Sverige? Eller har det varit en resa till andra länder däremellan? Eller?
Nej, det är första gången som jag var utifrån Uruguay, förutom Brasilien och Argentina som är granne. Nej, faktiskt det är lite rolig historia faktiskt. Jag separerade från min före detta sambo då, och jag var 14 år tillsammans. Min tredje sambo.
Du var lite Casanova?
Ja, jo, man lite. Kan säga så. Då också var många ändringar i mitt liv. Den där 2009 var många ändringar faktiskt, jobb och det var speciellt tiden faktiskt. Då dök upp min nuvarande fru via internet och sökte mig upp via internet. Och vi började chatta varandra och till slut hamnade jag här. Men hon är från Uruguay också, men hon har bott i Sverige 15 år. Och hon var min flickvän när vi var 13. Och sen vi tog skilda vägar. Och sen 24 år efter, hon sökte mig via internet. Hon började tänka på mig igen, hon var skyldig också.
Man kan säga att du gjorde ett bestående intryck redan i ungdomsåren.
Ja, kanske.
Ja.
Säkert. Och då det tog inte så mycket tid att ta beslut, 10 dagar. 10 dagar faktiskt. Mm. Och jag flyttade. Precis då som jag berättade att det var många ändringar i mitt liv. Jag precis flyttade tillbaka till hemby. Och bodde jag där borta en månad och sen tog första flyget till Sverige.
Så det var lite kärlekskänslor som gjorde att du ville prova på?
Ja, det var någon som i hjärtat så du måste göra. Hela familjen var emot. därför jag hade bra jobb. Då flyttade jag också, förflyttade jag från kasino till Tullen. Jag var i Tullen, jobbade jag i Tullen då. Och där borta har en statlig tjänst. Ja. Det är väldigt viktigt och status är ganska hög. Jag såg mig upp från jobbet, från allt, och jag sa jag kommer att köra på det här. Utan att veta om det skulle funka eller inte, men jag gjorde så i alla fall.
Du, det var spelaren i det, även om du inte vann då på kasinot, så, ja, så kanske du vann i livets lotteri i alla
ja,
fall.
Ganska stor lotteri att satsa på, men ja, då hamnade jag här.
Så då kom du till Sverige, och då undrar jag så här, när du nu kom hit, vad var de första intrycken? För det var ju något helt nytt för dig.
Ja, men det finns någon annan emellan som kommer att invandrare att göra faktiskt. I 2009 jag reste hit den 10 juni. Juni. Via Spanien. Då Spanien var i stor kris. Började explodera krisen. Som Valley, som har i Sverige nu, invandrare fel. Alla Europa-krisen invandrare fel. Och spanjorer började kasta ut invandrare. Och polisen var väldigt hård i terminalen. Jag aldrig var utanför Uruguay, förutom Brasil och Argentina. Man åker till Argentina, till Brasilien, som man åker i Uruguay, inga problem alls. Man går ut och in, inga problem. Då polisen stoppade mig i flygplatsen. Och de gör en utredning, ett utspel typ. De fejkar faktiskt. Den där utredningen kallar advokater in och börjar skitsnack. Okej, jag fick åka tillbaka till Uruguay samma dag, tack och lov. Därför när man åker via Spanien till exempel.
Men det var meningen att du skulle fortsätta upp till Sverige?
Ja.
Det var bara en mellanlandning.
De skiter i det, för grejerna i Sverige och Spanien är i
Schengen.
Mm. Och man gör första landning gör man tullen för att komma in. Men det finns en lucka i Schengen till exempel, som jag kommer att berätta. Men då polisen tog mig och man måste flyga tillbaka på samma flygbolag.
Ja.
Och den där flygbolaget har en gång i vecka måste man stanna i flygplatsen en vecka till den där flygbolaget och kommer tillbaka. Typ. Då sätter de in i ett stort rum, 15 meter per sex ungefär. Som det finns.
Sex personer?
Nej.
Alltså 15 gånger 6 meter?
15 ungefär. Gånger 6 meter, och ja. Det finns rum också och en stor matsal. De säger att man är inte fångad typ, i fängelse, med det. Man måste lämna bältet, mobiltelefonen och allt möjligt, bara pengar kvar. Socialtjänsten är bara för att sälja telefonkort, ingen annat. Och sen, de som stannar kvar klockan 10 eller 11 på natten går in i rummet, släck ljuset, och sen klockan 8 ut från rummet. Och man står där i den där matsalen hela veckan. Typ. Det var några från Bolivia. Vi var 30 stycken där. Men jag hade tur och TAM som jag flög varje dag. Flög jag tillbaka tillsammans med brasilianska och argentinska folk från Argentina tillbaka samma dag till São Paulo och till Uruguay. Då jag såg att det var orättvis hantering. Därför min fru ringde till dem, berättade till dem. De skötte i, helt enkelt. Därför det gäller deras regler, inte svenska regler. Folk från Uruguay och från Argentina får komma hit utan ingenting.
Utan visum?
Utan visum, bara pass, tillgänglig pass och biljetter tur och retur på 90 dagar. Och läkareförsäkring. Ja. Bara den där som Sverige. Men Spanien vill ha pengar, vill ha brev, erbjudande brev, massa grejer. Jag flög tillbaka till Uruguay och gick till radio. I Uruguay var jag radioproducent 2 år. Då hade jag många kontakter, stora journalister, och jag började röra på grejen. Men tyvärr hände ingenting heller. Men sen, 20 dagar efter, den 29 juni, tog jag en flyg från via Paris. Men i Paris var inga problem. Jag kom in på 3 sekunder.
Men du sa att din fru ringde. Var ni redan gifta när du var på väg till Sverige? Ja, det var din flickvän som ringde då? Eller?
Det,
det som skulle bli din fru?
Ja, ringde till dem och pratade med dem.
Ja, det var så att, men det var då, du kom, men min fråga från början var ju så här. Vad var dina första intryck när du kom till Sverige då?
Mycket natur.
Mycket natur.
Och jag älskade det. Faktiskt, och jag kom på i flygbussen. Jag så mycket grön, mycket, det var sommar. Och jag kommer att ha det bra här, tyckte jag.
Men man kan ju säga så här, man är uppvuxen i en viss kultur och där gör man på vissa sätt och sådär. Var det ingenting du tyckte vi svenskar gjorde konstigt? Varför gör de på det här sättet? Eller du tyckte det var ganska...
Först kom jag i som semester i Borja. Och jag bodde här 90 dagar. Och faktiskt inte, därför jag är en man som har öppen sinne. Typ. Jag har inga problem. Idag jag kan sitta här i Sverige och anpassa mig till kulturen och flyga till Irak och anpassa mig till deras kultur. Därför är deras kultur. Man måste ha respekt. Och såklart man måste kunna spara sina rötter och sina som du säger, sina van, heter på svenska, förlåt.
Seder och bruk. Alltså, ja, hur gör man i det där landet? Ja, vi firar midsommarafton, såklart. Det gör ni inte gör i Uruguay kanske.
Lite, nej, faktiskt inte. Nej. Tyvärr. Det skulle vara roligt faktiskt. Ja. Men inga konstigheter. Typ. Jag tycker om att lära mig om nya kulturer hela tiden.
Men en del av den här diskussionen om invandring handlar ju om vår integrationspolitik. Alltså, hur tyckte du, fick du hjälp för att komma in i det svenska samhället eller fick du fixa saker och ting själv?
Faktiskt fixade jag ganska mycket. Jag började lära mig hur fungerar systemet och försöka använda den där för att komma igång. Jag hade aldrig en bidrag, ingenting. Jag började jobba 3 dagar efter jag kom till Sverige. Jag gjorde en liten kontakt innan jag åka till Uruguay igen. Därför man måste åka, då i tiden måste man åka tillbaka och göra papper där borta och vänta där borta. Nu man åker till Uruguay, fixar alla papper, men man kan vänta här i Sverige beslut, inga problem. Nu.
No.
Uruguay och Argentina, inte alla länder. Men då gjorde jag så. Jag förberedde lite när jag skulle komma tillbaka. Jag gjorde några kontakter. Och sen när jag kom tillbaka måste börja jobba på en gång. Annars det går inte. Och 3 dagar efter som jag landade här började jag jobba som timanställd på en flyttfirma. En svensk flyttfirma dessutom. Det var inte...
Men då hade du någon spansktalande arbetsledare? Eller hur visste du vad du skulle göra då?
Engelska.
Det är engelska. Ja.
Engelska. Ja, min engelska var inte så bra, men det gick. Det funkade och jag är ganska duktig för att titta. Jag lär mig mycket när jag tittar den andra, hur de gör den andra.
Men kan man säga då så här, för det här låter ju som en väldigt fin berättelse, alltså det var inga större problem. Berodde det på dig eller tyckte du liksom att, hade runt omkring de människor som hade problematiskt att komma in och inte fick jobb och inte fick bostad? Och
jag kände såklart, men det var lite från min sida som jag har inga problem att prata med vem som helst. Men inte alla har den där förmåga. Men sen, som jag berättade, jag föredrog att börja studera språket. Därför jag märkte att jag skulle inte gå längre utan språket. Då jobbade jag då och då på SFI. Nej, jobbade jag då och då och började plugga heltid på SFI.
Svenska för invandrare, SFI?
Svenska för invandrare och jag klarade på 8 månader, hela SFI. Och då hade jag lite hjälp faktiskt från Nytt Startjobb som heter på Arbetsförmedling.
Ja.
Som företag får en bidrag för anställda invandrare eller unga personer. Då, under tiden jobbade jag som timanställd, vanlig timanställd. Och när jag började jobba som fast typ, man kan säga fast men inte fasta, för de där jobb faktiskt gäller fortfarande för att få något, att sen sluta jobbet. Då valde jag att säga upp mig från jobbet och från hjälp från Arbetsförmedlingen. Jag tyckte att det var det skulle inte gå, det var inte långsikt jobb på det viset. Då började jag plugga på gymnasiet via SFI, yrkesförare. Därför jag märkte på en gång att jobba på transport skulle vara lättare och snabbare att fixa jobb, och jag tyckte om faktiskt att jobba som chaufför. Jag försökte jobba på Casino Cosmopol, Medellin inte, och jag var lite tacksam också, därför jag vill inte igen jobba inomhus, jag vill jobba utomhus.
Ja.
Det är så fint när man jobbar som chaufför och åker runt hela tiden, träffar nya människor, nya ställen, det är fint. Då började jag lite arbetslivet i Sverige, lite grann sådär. Men jag vet att det är inte enkelt faktiskt. Jag fick lite mobbning också från vissa arbetskamrater, kränkande serverhandling också lite grann. Men jag tänkte lite, jag kände mig inte en offer typ. Jag först tittade från vem kom den där kommentaren och sådär. Det var folk som kom från fängelse, inte så bra utbildad. Och så, jag förstod att det var något på det viset. Och jag släppte den där, fortsatte visa respekt till dem. Och de började märka att jag jobbade bra, rätt, att kämpa på hela tiden, plugade, jobbade utan bidrag, utan ingenting. Och de började ändra sig lite grann.
Men kan man säga att det här mobbningen och kränkningen, det var mer på arbetsplatsen?
Arbetsplats.
Men alltså, om vi säger när du lämnade jobbet och när du var...
Nej. Inga problem alls. Det var väldigt bra också faktiskt.
Så man kan säga att överlag, om vi bortser från arbetsplatsen, så...
Ja, inte alla heller, det var ett par stycken ibland.
Några stycken. Ja.
Men resten var hur bra som helst.
Ja, och också när vi säger när du lämnade jobbet, så upplevde du som en... Det var helt okej situation att vara här.
Ja, perfekt.
Perfekt, och det ser man. Och jobb fick du... Du utbildade till chaufför och tog sån här ABCD-kort eller vad det nu heter för någonting.
Yrkesförare, C-kort.
Och då fanns det ju, du kom 2009 och då fanns det lite jobb.
Nej, 2010 med papper.
Ja, 2010.
Januari, 30 januari 2010.
Ja, det gick för dig i alla fall ganska lätt och sen att få jobb.
Jag kämpade.
Ja.
Som jag sa förut, jag började att läsa mycket hur fungerar, lyssna mycket, för därför som jag sa, inte alla var dåliga på jobbet.
Nej.
Det fanns arbetskamrater, de flesta, som hjälper mig och visa hur funkar, lära mig lite hur fungerar samhället. Typ. Och i skolan hjälper mycket faktiskt, SFI, mycket bra lärare faktiskt. Som inte bara lärt mig språket.
Men om vi nu går då till det här med invandring och invandringsproblematiken, för det låter ju på dig i alla fall som att det kan funka ibland. Men vi har ju, man kan ju ändå påstå att vi har nationalistiska vindar som blåser över Europa idag.
Ganska
mycket. Vad kan vi göra för att bli mer toleranta? Vad kan politiken till exempel göra för att vi ska bli mer toleranta människor gentemot varandra? Jag menar gentemot människor som kommer från ett annat land.
Först, det är inte alla politiker som är främlingsfientliga, rasister eller nazister. Det är inte alla, det är en liten del. Som upplever jag. Men faktiskt från alla sidor skulle det vara bra att ha lite mer kunskap om världen till exempel. Nu till exempel det var på Pengar School, men Löfven var i Brasilien Och det är bra den där. Till exempel, någon som är lite agnot. SAP-problem, du vet, företag SAP.
Ja, så flygplan och bilar.
Bilar som gick konkurs. Jag tänkte på en gång. Om de gör en marknadsföring i Brasilien och Sydamerika, de räddar företaget på en gång. Därför det finns folk med pengar. Mm. Det finns klyftorna som är väldigt högt, men det finns folk med pengar som skulle köpa väldigt glas SAP-bilar, till exempel. Men också lite historia. Kanske språket till er själva begränsar mycket, därför svenska är ett viktigt språk i Sverige. Hela världen skit i svenska. Mm. Det är så som funkar. Mm. Och engelska det räcker inte heller. Därför spanska språket till exempel är många miljarder personer pratar i hela världen. En annan sak som jag ser är till filmerna. Svenska filmindustri är väldigt bra. Det skulle funka perfekt där nere och sälja massor. Men språket hindrar och dessutom man översätter inte till spanska filmerna. Då kommer amerikanska ta idéer från Sverige, fixa och sälja till oss där uppe, där nere med, på engelska. Mm-hmm. Förstår du vad jag menar?
Ja, ja.
Lite mer kunskap om världen till exempel.
Vad tror du då är den här främsta orsaken till varför blåser de här nationalistiska vindarna nu då?
Ja, som jag berättade, i 2009 blåste i Spanien. Och också de som håller på med invandrare borde titta lite grann historia i Spanien. Kanske språket hindrar lite också. Men i 2009 började blåsa de där vindarna och Spanien kastade ut bostadligt invandrare. Men problemet i Spanien det finns papperlösa invandrare för mycket. Därför spanjorer till exempel har en dålig system tycker jag. Man kan bo i Spanien 20 år och hålla med papper och få ingenting. Och jag tror det är landet som förlorar. Därför det spanska företag som passar på anställer svarta arbetskraft till exempel. Det är staten som förlorar. Det finns mycket korruption i Spanien. I politikerna, kunga familjer. Då är Spanien börjar sparka och sen det hjälper inte heller därför problemet finns i ekonomi, hur hanterar ekonomi i själva landet, det är inte hallå, och en liten del av invandrare som påverkar hela landet ganska väldigt dåliga personer bor i den där landet typ 500 000 kan inte påverka 10 miljoners liv, det går inte.
Nu har du landat ganska bra då i Sverige. Du tycker att ditt liv fungerar ganska bra som det ser ut idag?
Ja, jag har haft lite tur och jag har kämpat mycket också. Mm. Som jag sa, jag slutade kursen på den där yrkesutbildningen. Mm. Och så jag hade ingen hjälp. Ekonomisk hjälp därför jag bodde i Sverige ett och halvår när jag började utbildning. Och CSN började efter man har bott i Sverige 2 år. Jag sparade pengar, fortsatte jobba och anpassade min ekonomi för att hjälpa hemma och kunna studera också. Till exempel, på ett år jag köpte inte ens ett par skor. Jag använde samma skor sommar och vinter till exempel. Men jag är glad för det också. Då planerade jag, det finns vissa grejer som man måste betala själv. Uppkörning på Trafikverket, alla prov. Och jag hade tillräckligt pengar till varje. Jag hade inte råd för att göra 2 gånger ett prov. Då satsade jag mycket för att plugga, för att klara på en gång. Då började kursen de 2011 i september någonstans där borta och slutade i mars 2012. I april 2012 började jag jobba på posten på en gång med fast anställd. Jag hade tur lite grann, min chef var en gammal elev av min lärare och han rekommenderade mig till min chef. Då började jag jobba på posten fast anställd. Det är en annan grej än att jobba på timanställd. Och då fungerade perfekt. Nu jobbar jag facklig också. Jag är huvudskyddsombud i terminalen. Jag brinner mycket på rättvisa hela mitt liv. Och faktiskt den där är en bra grej här i Sverige. Man har utrymme för att brinna på den andra.
För rättvisa?
På rättvisa och hjälpa den andra faktiskt. Det finns bra vertik här för att göra.
Mm. Men vad säger du då? Ditt liv fungerar bra idag efter man kan säga då 2, 3, 4 års vistelse i Sverige som är plugg och...
Ja, jag fyller fem år i januari.
5 år? Mm. Nej, inte 5 år.
Jo.
Nej, 50 kanske. Inte 5.
Ja, nej, 5 år i Sverige.
Ja, så, ja förlåt. Ja, då, ja,
hallå, 50. Jag är 42, man.
Ja, men jag, efter, ja. Så, då hoppar vi det. Min slutfråga är, det ser bra ut idag. Vad gör Alejandro om 10 år?
Jag vet inte. Jag planerar. Den enda som jag planerar lite ekonomi för att köpa ett hus någonstans i skogen i Norrland.
Aha.
Till någon gång. Ja. Resten, jag vet inte.
Då ber jag att få tacka dig och så kanske vi kan återkomma om 10 år då, så får vi höra vad som hände.
Ja, tack så mycket.
Tack för dig själv. Ni har hört Alejandro Osana da Silva
Osano,
förlåt, prata om sin utflyttning från Uruguay och sin start i Sverige. Welcome.